There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till det sjunde, är det va?
Ja.
Det sjunde avsnittet av
Häxor och kamrater!
Trumpeter och fanfarer. Idag ska vi prata om brott och straff.
Ja, precis. Vi förhåller oss ganska fritt till ämnet.
Vi är inte jurister.
Nej, ingen av oss. Vi är ju antropologer, om någon har missat det vid det här laget.
Det känns som att vi säger det varje gång, men det är viktigt.
Men vi är så himla stolta över det.
Också så här, det är ingen annan som pratar om att den är antropolog.
Nej, exakt. Vi är ganska unika i det avseendet.
Men
du har ju en del insikt i de processerna med tanke på vad du har jobbat förut, eller hur Alexandra?
Ja, jag har jobbat på tingsrätt och på åklagarmyndighet och även på advokatbyrå. Så jag har jobbat i liksom alla tre delarna i rättssammanhang. Och då har jag framförallt jobbat med brottmål och med tvistemål. Jag har inte jobbat så mycket med så här asylrättsfrågor eller den typen av juridik. Men ja, det stämmer. Jag kan ganska mycket om hur rättegångsprocessen går till.
Så jag tycker det är så intressant nu när du liksom nämner vilka typer av brottmål och så som du har liksom erfarenhet av.
Mm.
För att jag vet liksom typ inte vad det innebär. Alltså så här, som du nämnde innan vi började spela in, kunskapen om liksom rättsprocessen, de olika typerna av brottsrubriceringen och sådär, känns som att det är ganska lågt i samhället.
Ja, tyvärr skulle jag säga att jag tror att den, alltså allmänbildningen om våra domstolar, rättsprocesser och ja, men typ hur det går till, alltså vad är ett åtal, vem är en åklagare, alltså väldigt så här basic grejer, har jag märkt att folk inte har koll på. Och det tycker jag är ganska, alltså jag kan inte så här blama enskilda för det, för att det kan ju förstå att man, det tar man inte reda på förrän man själv är med om det liksom. Men däremot så kan jag tycka att så här alla högstadieskolor och gymnasieskolor verkligen borde ta tag i det, för det är en sån, det hänger ihop med offentlighetsprincipen som är bland det viktigaste vi har i den svenska demokratin.
Mm. Jo men precis, det känns som att alltså, så här, jag får väl betrakta mig själv som relativt allmänbildad ändå.
Ja, absolut.
Har liksom pluggat 6 år på universitet och så vidare. Men ändå, liksom, jag minns att jag frågade en gammal kollega, numera en kompis, vad immaterialrätt är för någonting. Alltså det gjorde jag förra året.
Men det är väl typ patentgrejer och
precis. Sånt. Och jag har liksom ingen aning om vad det är. Jag kunde inte ens gissa utifrån ordet vad det var.
Nej, men för det låter som att det är någonting som det inte är.
Alltså ja, eller hur?
Hade det varit typ materialrätt, man bara, det handlar om prylar.
Ja, men exakt. Man bara, material.
Ja, exakt. För det handlar om kartonger.
Kanske.
Hobbymaterial.
Whiteboardpennor.
Ja, nej, men sådana mål har jag inte jobbat med. Men jag vet vad det är.
Ja, okej. Okay. Ja, men för jag vet nu vad det är. Men jag visste inte det då. Och jag tror liksom att det är nästan... Det, ja, man ska vara försiktig med att säga att saker och ting är demokratiproblem. Liksom. Det är väl en bra idé att definiera vad man menar när man säger det. Mm. Men jag tror nästan man kan säga det i det här fallet. Att det är ett demokratiproblem. Att så många, inklusive jag själv, inte har så bra koll på hur rättsväsendet funkar. Alltså vi tar exemplet förtal som är väldigt mycket i ropet nu med MeToo och sådär.
Mm.
Alltså det är väldigt, jag tror att det är först nu liksom som man förstår att man kan bli åtalad för förtal eller anmäld för förtal. Även om det man säger är sant till exempel.
Ja, precis. Och det där är också en sån sak som jag har sett mycket så här sägas. Och för det stämmer ju liksom. Eller, jag är inte jurist, men så vitt jag vet liksom. Men grejen med förtal är att det faller inte under allmänt åtal. Och ett allmänt, om man ska ta det väldigt basic, ett allmänt åtal är typ de allra flesta brotten. Så en misshandel till exempel. Om du polisanmäler det så... Och det finns tillräckligt med bevisning och sånt, så är åklagaren skyldig att väcka åtal om den anser att det finns tillräckligt mycket bevisning för att kunna fälla personen. Så du som har blivit slagen behöver inte göra någonting, utan det är samhället som sköter den processen.
Det är också väldigt intressant. Alltså precis det här med vad ett allmänt åtal är för någonting.
Mm.
Alltså att det, brottsoffret liksom behöver inte göra någonting mer än att anmäla i princip, eller?
Precis, och det är ju också polisen är skyldig att ta emot din anmälan. Och jag tror att det handlar också om att vi i Sverige vill skydda liksom, den utsatta. Det är det går ut på. Till exempel så ska det inte vara så att du har blivit misshandlad, men av rädsla för vad som kan hända om du anmäler, så kan du ta tillbaka din anmälan. Det brukar man ofta höra att folk säger, ah, men hon tog tillbaka anmälan och så. Det typ sägs i folkmun.
Ja, precis.
Men det går alltså inte. Du kan inte ta tillbaka en anmälan. Det man kan göra, eller det som händer i vissa fall när det handlar om våld i nära relationer till exempel, som är en typisk sån situation, det är att målsäganden, alltså den som har blivit utsatt för offret, liksom, den som har blivit utsatt för brottet, att den väljer att inte prata. Mm-hmm. Eller liksom säger typ att nej, jag alltså bara vägrar berätta.
Det är intressant.
Men du kan inte säga att du kan inte lägga ner din anmälan eller dra tillbaka den, utan och polisen är skyldig att liksom undersöka så länge det finns bevisning och skäl liksom.
Mm.
Och sen hos åklagaren är det samma sak där. Så däremot så faller det ju ofta när den, alltså när bevisningen inte vill prata, liksom, när det är människor som är bevisningen.
Mm.
Men det är ju en ganska viktig och fin sak vi har.
Ja, ja men verkligen. Det jag påminns lite grann om sexköpslagen också. Mm. Den fungerar ju på samma sätt. Att det inte är olagligt att sälja sex, men det är olagligt att köpa det.
Mm.
Just för att man vill skydda den som man anser vara utsatt i det här fallet. Det vill säga personen som säljer sex.
Ja, men precis. Och så här... Jag tycker att vi ändå ska bedöma, för det är ju någonting som vi ibland, eller ofta när man pratar om så här sexköp och sexarbetare och jada liksom, så handlar det om, det finns många som argumenterar för att det borde vara lagligt och att man då ska kunna organisera sig fackligt om man är prostituerad och sånt där, vilket jag och jag antar du tycker är total bullshit liksom.
Ja.
Men det vi ska komma ihåg är att vår lagstiftning är faktiskt väldigt unik och speciell, och också att andra länder kollar på hur vi har lagstiftat. Att vi liksom före de andra, så att, det tycker jag vi ska vara stolta över att vi har hittat. Sen kan man ju ifrågasätta hur bra den funkar i praktiken eller så, men den finns där och den går att använda ju, liksom, i många fall.
Ja, absolut. Och lagar har ju inte bara, det här lärde vi oss ju till exempel på antropologin, att lagar har ju inte bara ett syfte att liksom, alltså lagföra brott, utan de agerar ju också normerande i samhället, att de säger vad som är rätt och fel helt enkelt.
Ja, ja men precis. Och det här är så intressant att du säger det, för att det här, jag vet inte om jag pratade med dig om det förut, men jag, när jag jobbade på domstol så var jag på tingsrätt. Så var jag tjänstledig därifrån under tiden vi läste antropologi. Men jag skrev min C-uppsats om rättsväsendet och ett tema som hade med det att göra. Och då var jag liksom och gjorde fältarbete kan man säga på domstolen. Samtidigt som jag var tjänstledig så var jag typ ändå där och intervjuade och gick på rättegångar och sådär. Och då pratade jag med en rådman och sa det att så här... Vi pratade om sexualmål och jag liksom tyckte att det verkar som att den här utgångspunkten att man är oskyldig tills man är dömd och att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel, att det liksom, det ska inte finnas en chans i världen att det är någon annan som har begått brottet eller att det gick till på ett annat sätt och så. Att jag tycker att det verkar som att man drar det mycket längre i sexualbrott, medan i typ så här en stöld eller så är det lättare att döma. Mm. Även om man kanske, alltså för då dömer man oftare mot folks nekande.
Mm.
Än, för att i våldtäktsfall och så döms ju folk mer sällan. Och då pratade vi om att jag sa någonting i stil med det du precis sa, att så här, men det skickar ju också en signal till samhället om vad som är rätt och fel.
Mm.
Och då blev den här rådmannen nästan lite så här upprörd och tyckte att så är det absolut inte. Domstolen ska absolut inte lägga sig i vad som ska vara rätt och fel i samhället. Det är absolut inte det som är juristers roll. Och vi ska bara liksom utgå från lagtexten och upprätthålla rättssäkerheten.
Okej, men lagtexten är ju till för att säga vad som är rätt och fel i samhället.
Ja. Ja, men precis. Men, och det här tycker jag är liksom en så här anda man hör ofta i så här. Jag tycker att det är så tydligt att det finns en socialiseringsprocess i tingsrätten. Att man så här lär sig att... Jag tänker också lite på Kajsa Ekis, läste du hennes...
Mm. Hennes senaste ledare i ETC då?
Ja, men precis, precis. Som handlade om att... Ja, den var ganska hård och vass och bra och ganska rolig också, tyckte jag.
Ja, den var jätterolig. Den handlade ju om den här domen i våldtäktsmålet i Fittja.
Precis, och att jurister ofta tycker då att de vet samhället lite bättre. De kan saker lite bättre, de är jurister, de är lite över. Men det är absolut. Liksom verkligen den andan som finns. Och ja. Typ att så här, pöben är för dum för att förstå rättegången eller rättegångsprocessen. Eller
ja.
Så här, ni förstår inte det här för ni är folket.
Det är ändå roligt att du säger det, så här, typ, vad är det, 5 minuter efter att jag bara, jag förstår ingenting, jag kan ingenting om rättsväsendet.
Men det är så här två olika saker, ja. Tänker jag. För det är en sak att säga, jag vet faktiskt inte hur, hur åtalet växer och vilka regler och liksom frister och tider och göra. Liksom, det är så här, det är många som inte vet det och det är en sak. Men sen är det också den här attityden av att de är lite bättre.
Ja, jo, men absolut. Alltså, jag upplever att jurister är såna på sin fritid också. Alltså om man är vän med jurist.
Ja, alltså så störiga.
Ja, de är skitsar, riktiga elevrådsordförande nördar liksom.
Verkligen.
Och inget ont om att vara en nörd, för att det är det vackraste man kan vara. men de här är ju såna översittare liksom.
Ja, men verkligen. Och också så tycker jag att jurister som håller på så här, det är ju inte alla, jag har träffat några undantagsfall. Men också oftare ju äldre de blir, desto mindre håller de på att hävda sig på det sättet. Och sen tycker jag också att det finns en genusaspekt. Jag kan tycka att min antropologiska, liksom icke-vetenskapliga egentligen, för jag har inte gjort statistik eller intervjuer på det här, men jag har tyckt under min tid på inom rättsväsendet att jag tycker att kvinnor oftare som jobbar som jurister då på domstolar, både notarier och rådmän, och det finns ju olika positioner liksom, att alla kvinnor tycker jag ser huvudförhandlingen och rättegångsprocessen och hela rättsväsendet som någonting som ska finnas för samhället, för att skydda och bevara och till exempel rätta ut eller hantera trauman hos enskilda och mycket mer, ja men så här, generellt kvinnligt omhändertagande, att de har en viktig del i det där och så, och också att det är det som är deras driv till varför de valde yrket och så, för de vill liksom göra något gott i samhället och så. Medan jag tycker att män generellt oftare är mer intresserade av det de tycker är så här juridiknördande, fast som egentligen ofta är så här översittande och ganska så här besserwissrigt liksom. Mm. Och också att många hellre väljer att jobba på den privata sidan där det finns mer pengar att tjäna med affärsjuridik och immaterialrätt och sånt där istället för mer brottmål och familjetvister liksom, och sånt.
Jag är alltid misstänksam mot folk som är jurister eller som pluggar juridik eller som vill bli jurister, för att jag tycker liksom att ja, men jag ser det lite grann som folk som vill bli poliser. En förlängning av det tänket liksom, att ja, jag ser mig själv som en person som ska upprätthålla ordningen i samhället. Alltså, det är väldigt sällan tycker jag man ser jurister som ifrågasätter varför en ordning är som den är. Ja. Utan man är inne och, jag förstår absolut liksom att man vill bli till exempel någon, en jurist som håller på med asylrätt och sådana saker som faktiskt gör liksom, kan rädda människoliv och som faktiskt är med och bestämmer lite grann kring vad som ska gälla.
Mm.
Alltså när domar blir så prejudicerande säger man va?
Ja, men precis.
Att man har varit med i en sån process till exempel och se till att en hantering av någonting förändras i samhället.
Mm.
Det kan jag se som ett visst utmanande, även om det är på något sätt inom systemet.
Mm.
Men det är väl liksom de flesta jurister håller väl inte på med mänskliga rättigheter?
Nej.
Och då kan jag tycka att det är lite misstänksamt helt enkelt. Varför man väljer att bli jurist. Vad man tror om sin egen förmåga liksom.
Men tror du att det är för att folk säger, jag är en snäll person. Jag är en schysst.
Jag tror det, absolut. Liksom. Jag tror alla är så här Pepe Polis. Liksom, egentligen innerst inne. Alltså så här riktigt fascistoida. liksom as. Men att de...
romantiserar våld. Men ja. Tycker att de gör gott.
Men liksom. Precis, alltså att de... de vill göra det på ett snyggt sätt. De vill göra det på ett sätt som är acceptabelt i samhället. De vill få bestämma och styra och ställa. De vill inte ha liksom, att pöben ska säga sitt. Det är ju därför de har det här märkliga, märkliga språket. Det är för att exkludera oss vanliga människor. Nej, men jag vill gå tillbaka till det här du nämnde lite kort angående våldtäktsdomar och så här.
Mm.
Om vi kan prata lite grann om straff.
Mm.
I och med att så få som du nämner... anmälda våldtäkter faktiskt går vidare och gärningsmannen eller den åtalade faktiskt straffas.
Mm.
Är det inte så att det är ganska...
Och då menar du straffas i liksom juridisk...
I juridisk mening, ja, precis. Att man får, jag vet inte vad man får, fängelse, böter.
Ja, det beror ju på. Det är ju så här, eller i straffskalan kan man ju få fängelse upp till 6 år tror jag det är, för en vanlig, nu gissar jag bara. Men, och sen så är det ju högre om det är en grov våldtäkt. Och, och om man har begått brott.
Ja.
Gånger och jada. Men, ja,
nej, men jag håller, eller, det är min uppfattning också som du säger att i sexualbrott så tenderar man att ta det där väldigt mycket längre, det här oskyldigt tills motsatsen bevisas.
Mm.
Alltså även om motsatsen är bevisad och det, men det kan falla på en teknikalitet liksom.
Mm.
Alltså det är
ibland är det absurt när man läser domar.
Ja, ja men absolut. Eller så här, när man surfar på Flashback och läser domar. Det är helt absurt, verkligen. Alltså det framgår så tydligt också att de inblandade i rättssalen, de tycker också att det här är ett solklart fall.
Mm.
Men på grund av liksom bevisning och tekniska detaljer och så vidare så faller det. Och jag kan tycka liksom att om det här, om man hade varit konsekvent med det, som du säger, om liksom stöld och alla de här typerna av andra brottsrubriceringar också hade ställts inför de här stenhårda kraven, ja då kan vi snacka om ett rättssäkert samhälle.
Mm.
Men det verkar ju inte vara så fallet.
Nej, eller liksom, nej det tycker jag inte. Och det tror jag... Och det tror jag att det finns statistik på också. Precis som jag minns att Leif GV i något så här veckans brottavsnitt sa att jag har för mig att det även gällde sexualmål. Men jag minns att i alla fall var att av andelen åtalade poliser, alltså när poliser åtalas så är det mindre som fälls, eller färre som fälls liksom procentuellt mot andra brott.
Mm.
Poliser blir oftare friade.
Ja.
Och jag tänker och
Ken det, surprise.
Ja men exakt och det är så här, och då blir jag så här frustrerad när jurister pratar om att så här, att de ser inte människan, de ser liksom bara men de har någon så här idé om att vad ska man kalla det, alltså så här, att de inte ingår i samhället, att de kan ställa sig över det, att de kan se vad som är rätt och fel utifrån lagtext och ända så här rent tekniskt. De är helt opåverkade av normer och sånt där. Och det är klart att det ska vara så att man inte ska liksom gå in i rättssalen och tänka så här, ja men där är en svart person, den har ju såklart begått det här brottet. Eller det är liksom, ja det är självklart att det ska vara så. Men de måste ju också vara lite så här självmedvetna tycker jag och typ ha lite så här självinsikt och typ inse att man faktiskt bedömer vissa saker olika och att det finns olika liksom förväntningar i samhället, alltså så här, det är klart att de inte är opåverkade.
Nej men gud, alltså verkligen inte. Vi har ju massor med exempel på poliser som alltså beter sig illa, som bryter mot lagen, som kringgår lagen. Alltså det är ju det som är så farligt med poliser som är rötägg. Det vill säga 99% av kåren liksom.
Mm.
Att de vet också hur, vilka tricks man kan ta till för att undvika att bli fälld eller att bli anmäld. Och liksom, ja, det är jättekonstigt när väktarna ska vakta sig själva. Liksom. Alltså who watches the watchman? Polisen kan inte liksom vakta polisen.
Mm.
Det blir väldigt märkligt liksom. De är inte ett fristående neutralt organ. Så att när man polisanmäler en polis, alltså jag tycker hela det systemet är skevt liksom. Det borde finnas i så fall, om vi ska ha den här typen av system, en högre instans där man anmäler polisen och där de blir granskade av någon annan än sig själva.
Till exempel antropologer.
Till exempel två antropologer.
Nej, men dels, eller så här, dels, det finns ju vissa sådana så här system, eller jag tänker på att det finns en åklagarkammare som heter Särskilda åklagarkammaren som har hand om när poliser har begått brott eller när det är liksom jurister i domstolen som har begått brott och ja, liksom mer speciella personer när det inte är pöbeln. när det inte är liksom, just för att man ska inte bli jävig och sådär.
Ja.
Så vissa sådana, och typ att man flyttar om det är en rådman så har man inte rättegången, alltså huvudförhandling och hela processen har man inte då på den domstolen där den jobbar, för att man liksom,
nej, men precis.
Man gör ju vissa sådana saker, men det borde, men också så här, för jag minns att jag hade en chefsrådman på en avdelning som vi pratade om ett fall han hade haft där det var en polis som hade kört för fort och så hade han blivit stoppad och så hade han liksom försökt hävda då att han fick köra för fort för att han var polis. Men han hade inte varit, alltså han var inte på vägen till en utryckning. Alltså han körde inte för fort i tjänsten liksom eller så. Sen är ju poliser alltid i tjänst. De kan ju gripa folk även när det inte är deras arbetspass liksom.
Jaha, det visste inte ens jag.
Jo, och det finns vissa poliser, speciellt en specifik person jag tänker på som börja på K och sluta på Istoffer Samsing som men det var han som anmälde Anders Borg till exempel, ja. Fast han var inte där eller någonting, utan han är väldigt så här: om jag hör talas om ett brott då ska det anmälas och lagföras, och de allra flesta poliser pallar ju inte så här, jag såg någon som plankade, jag griper den, vilket han Kristoffer Samsing också har gjort. Vi hade ett mål med honom där han var åtalad för att ha gripit en plankare.
Gud vad sjukt.
Ja, jag vet ingenting om honom liksom mer personligen än så, mer än att han verkar jobba väldigt mycket. Att jag ofta såg honom i han friades också.
Ja.
Men att han oftare så liksom vittnade, och man bara, hur hinner han se alla de här brotten?
Ja, men han är ju uppenbarligen sjuk i huvudet. Han är ju fascist.
Nej, det skulle jag, eller jag vet inte. Det får stå för
dig. Det får stå för mig. Jag tycker att han låter som att han är sjuk i huvudet. Men du får gärna höra av dig om du lyssnar på det här, Kristoffer.
Ja, inte till mig. Hör av dig till Roshin. men och det är så här, och jag tror säkert att han gör mycket gott och så här, tror gott och sånt där också. Men det är lite weird att man alltid vill vara så här, samhällets riddare liksom.
Det är super weird alltså. Det är jättekonstigt. But who made you?
Ja, men och så här, rent strikt så är det ju så att så här, poliser jobbar dygnet runt, men det är ju i praktiken ingen som pallar. Jag tror att de bara tittar bort. De ser väl också liksom folk som säljer droger liksom på plattan, men de pallar väl inte bara, hörru, här är mitt polislägg, så får man inte göra, för att man pallar inte jobba när man är ledig typ.
Nej, oh, my heart goes out till alla poliser som ser droger säljas på plattan och inte orkar ta fram sitt polislägg.
Nej, men eller jag tänker typ, jag ser ju drogförsäljning på tunnelbanan eller liksom ute, inte hela tiden, men man ser ju att det händer.
Jo, men absolut.
Liksom bara öppet på gatan eller att någon slår någon, eller, men det är klart att man bevittnar brott. Och jag brukar inte ringa polisen om jag ser en drogförsäljning. Däremot så skulle jag, eller jag har ringt polisen om jag har sett en misshandel.
Mm.
Eller liksom.
Var det du som ringde åklagaren, Macke?
Va? Vad är det?
Nej, okay, det är ett YouTube-klipp. Som du vet, det här programmet Tunnelbanan. Så ja, det var en kille.
Är det så här ordningsvakter?
Ja, det är ordningsvakter. Som tar fast en kille som är superduper jävla full. Mm. Och förmodligen kanske påverkad av några andra substanser än alkohol. Och ja, men det är skitroligt. Han ligger på marken. Eller han ligger inte ens på marken. Jag tror de, jo, men de brottar ner honom vid något tillfälle, för han håller på och tjafsig liksom.
Mm.
Men under hela det här klippet, alltså det är liksom flera minuter långt, så skriker han på sin kompis Macke, som är så jävla trött på honom. Och bara, Macke, ring åklagaren, Macke!
Ja, jag tror jag känner igen det. Ja, det är... Och han bara, du bryter min arm. Ja. Och är typ så här jättedramatisk.
Precis.
Och de typ är så här, de håller ner honom, fast inte, det ser inte våldsamt
Nej.
Ut.
Nej. Alltså,
till skillnad, för man har ju sett övervåld. Men absolut. Det här verkade inte vara det. Och Nej. Han bara, typ, du bryter min arm.
Alltså,
och
sen bara, jävla rolig. Undrar om någon ringde åklagaren till slut. Men det var som hände Macke.
Men man ringer ju inte åklagaren, man ringer polisen.
Men ja. Nej, men det var jävla jätteroligt.
Också så här, Macke, ring och jätteroligt. Alltså det är definitivt, för jag kommer bara, Robban, det är alltså du, ring åklagaren.
Men jag kommer bara, vem är det?
Jag bara, ring jouråklagaren på Stockholm.
Okej, jag ska bara googla.
Så.
Nej, men ja, apropå då, jag vill komma in lite grann på straff här.
Ja, precis.
För att, alltså jag har alltid varit i mitt liv väldigt så, ganska liksom, ja men typiskt vänster, liksom åsikter kring straff. Alltså att jag tycker att man ska satsa på rehabilitering, man ska satsa på förebyggande åtgärder framför allt liksom. Och straff, det är någonting som jag har tyckt varit skit ganska mycket liksom. Men,
och då tänker du på typ fängelse?
Jag tänker på precis fängelse. Framförallt liksom. Men även så här böter och all form av bestraffning har jag liksom inte förstått poängen av riktigt. Men ju äldre jag blir kan jag känna för vissa fall av brott, alltså våldsbrott då bara, inte liksom någon typ av, alltså annan slags brott, inte immaterialrätt utan våldsbrott. Mm. Där en människas liv förstörs liksom, alltså våldtäkt, liksom misshandel som leder till permanenta skador, alltså trauma.
Men personbrott liksom.
Ja, precis, personbrott. Och då i fallet återfallsförbrytare, alltså vi pratar liksom, vad kan det vara? En extern.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rent liten del av personer som begår brott, tänker jag, är liksom våldsbrottslingar och återfallsförbrytare.
Mm.
Men de personerna, i alla fall den lilla delen, alltså jag tänker specifikt på typ Breivik, som så här, de flesta experter är liksom överens om att så här, ja, han kommer att begå brott igen. Ja. När vi släpper ut honom så kommer han göra någonting
samma
liknande.
Samma med Jonna och son just.
Precis, och han har ju fått livstid utan pardon. Men Breivik har väl, mig veteligen kommer ju han släppas ut.
Kommer han?
Ja.
Men han är också dömd av norsk.
Precis, det är ju
jag
inte
vet
svensk.
Inte hur det
funkar.
Nej, de har säkert ganska likt system.
De har ganska likt, men i Michael Moores senaste dokumentär så visar han att de har ett ganska liberalt rättssystem där, eller straffsystem.
Ah, okay.
Lite mer än vad Sverige har.
Okay.
Men fortfarande liksom relativt likt. Och honom ska de alltså släppa ut, eller jag antar att man tvistar om det fortfarande.
Mm.
Jag kan bara känna liksom, att vad är poängen med att vi spärrar in honom från första början om vi ändå kommer att släppa ut honom och det finns en överhängande risk för att han kommer begå ett liknande brott.
Mm.
Alltså jag bara förstår inte den, jag förstår inte logiken bakom den idén. Alltså jag är naturligtvis emot dödsstraff som alla andra svenskar för att det är sjukt att staten ska få ta ett liv. Samtidigt som jag också tycker att frågan är mer komplicerad än så. Alltså Att ha dödsstraff är ju att staten direkt går in och tar ett liv. Men indirekt så dör jättemånga människor i händerna på svenska staten. Exempelvis genom att vi säljer vapen till diktaturer som använder dem i krig. Vi stöttar NATO-trupper här och var i världen.
Vi utvisar flyktingar som tar sitt liv för att de hellre dör och styr sin död själva än att bli liksom mördade för att de
Exakt.
Vet att det är det som väntar.
Exakt. Både i det fallet också att vi utvisar flyktingar till länder där de blir dödade sen.
Ja precis, det har man ju liksom sett att personer har dött sen efter att man har utvisat dem till det landet som de skulle utvisas till.
Ja, vi ser till att det inte finns några lagliga vägar att ta sig in i Sverige som flykting, alltså dör folk på vägen hit och så vidare. Så att svenska staten, om vi nu bara begränsar
har absolut blod på händerna.
Absolut ja. Blod på händerna. Indirekt och mindre indirekt om man säger så.
Ja.
Bara det att med dödsstraff när man ska döda brottslingar så blir det så jäkla påtagligt. Det blir så otroligt direkt liksom att man ska ha någon typ av slakthus liksom i jag vet inte var man har det någonstans, polisstationer eller ja, i rådhuset kanske. Vad man nu skulle liksom husera.
I rådhuskällaren.
En sån sak.
Eller man kanske ska återuppta här på Långholmens fängelse så finns det var där man gjorde den sista dödsstraffet, liksom utförde det sista dödsstraffet med en, vad heter det, en giljotin.
Just det.
Som, jag tror den finns kvar där så att man kan titta på den.
Ja.
Och jag, liksom fun fact är att när man, jag tror man köpte in den från någonstans i Europa, jag minns inte om det var typ Italien eller Tyskland eller något sånt där, men man visste inte vad man skulle deklarera den som i tullen. Det här var typ början av 1900-talet.
Gud vad roligt.
För att det fanns typ inte något som hette dödsstraffmaskin när man skulle så här betala tullavgift för sin frakt. Så man deklarerade den som vad heter det? Jordbruksredskap.
Typ. Gud vad roligt. Jag tycker för övrigt att vi ska införa galgbackar igen. Det finns en inte långt ifrån där jag bor faktiskt som jag trodde att det var Stockholms sista avrättning via att hänga någon alltså, som skedde på den backen. Så att, det tycker jag. Nej men, nej men allvarligt talat, rent principiellt och teoretiskt.
Mm.
Jag vet att det här är liksom inte en helt färdigtänkt tanke, men jag ser inte på rak arm skillnaden mellan att till exempel låsa in någon på livstid och beröva den då liksom det fria livets bekvämligheter mot att döda den egentligen. Och jag ser heller ingen poäng med att låsa in en person på livstid, eller inte på livstid, låsa in den överhuvudtaget. Alltså livstid betyder ju inte hela livet för de som har missat det.
I Sverige, nej.
Nej.
Det betyder typ 10 år.
Ja men typ, vad är det, typ så här, är det inte 25 år som är liksom max taket? Eftersom, jag ser liksom inte poängen med att låsa in en person en viss tid om alla typer av experter vi har på ämnet menar att den här personen kommer begå det här brottet igen eller ett liknande brott igen. Alltså varför har vi såna experter då? Varför ska de få säga sin grej om vi ändå ska skita i det sen?
Mm. Förresten, jag tror att livstid är livstid fast i praktiken är inte det.
Nej.
Utan man måste ompröva efter ett visst antal år så ska man tidsbestämma det. Och det var det vi nämnde med Jonna och Sonis, alltså lasermannen, att han har bett att få sitt livstidsstraff omvandlat till till ett visst antal år, men han har liksom fått nej till det för att man anser att han kommer begå nya brott, vilket jag tycker är väldigt bra. Jag vill inte ha honom ute igen.
Nej gud, nej, inte jag heller.
Men vad menar du med, för jag kan tänka mig, eller det du säger att du inte ser poängen, jag kan tänka mig att det handlar om att man ändå tror på att människan kommer förändras, att om vi plockar bort personen i 10 år från samhället så ska den rehabiliteras, tänka över sina synder, och sen när den kommer ut så ska den kunna fungera.
Kunna vara en fungerande del i samhället.
Ja, det är väl det som är på, eller jag antar att det är det som är motargumentet och poängen med rättssystemet liksom.
Ja. Men om en människa har förstört en annan människas liv, alltså så pass grovt, varför ska vi ha överseende med den personen? Alltså jag tänker så här, jag tycker att det är viktigt att kunna tänka så här, tänk om det var jag. Alltså när man vässar sina argument. Ännu en gång, jag är inte för dödsstraff naturligtvis liksom. Men om jag tänker så här, om en person typ våldtog min mamma och mina systrar och så här liksom stympade dem på något sätt efteråt, då skulle jag vilja att den personen dog liksom. Jag skulle vilja döda den själv, alltså så.
Ja, men det, och i USA så är ju i vissa stater i alla fall så att alltså familjen till offret får typ vara med och påverka. Om de, för att där handlar det mycket mer om att man ska ge dem någon typ av closure. Så de får vara med och påverka huruvida, jag vet inte exakt hur det funkar, men jag har hört om det här. Jag vill minnas att det var så i heter hon Annika Österberg, du vet vem jag menar?
Hon som mördaren eller?
Ja, ah, eller hon dömdes för medhjälp till mord av en polis i USA på typ 70-talet när hon var så här ung och hippie.
Just det.
Och så satt hon i fängelse, i amerikansk fängelse i typ 30 år och så kom hon till Sverige ganska nyligen.
Ja.
Och är väl typ den svenska som har suttit i fängelse utomlands längst tid eller något sånt där.
Ja.
Men och för jag vill minnas att det var att hon inte släpptes för att familjen till den polisen som dog fick liksom vara med och så här påverka i rättssalen huruvida de tyckte att det var okej eller inte. Och i Sverige har vi ju inte det systemet, utan målsäganden har ju ingenting att säga till om. Familjen till den dödade har ju absolut ingenting att säga till om, utan det är bara jurister som kan döma. Och det är ju för att man känner ju som du beskriver när man är i affekt liksom.
Ja, jo, men precis.
Det är alltså, klart det är... att man vill döda den som har skadat någon man älskar.
Ja, alltså det är ju bra att jag inte får bestämma om en sån sak skulle hända. Det fattar ju jag också, naturligtvis. Men jag bara menar liksom att jag tror att det är viktigt att sätta sig själv i offrets skor lite grann liksom. För att kunna förstå, alltså jag förstår inte varför vi har straff överhuvudtaget om ett straff inte är så betungande. Förstår du vad jag menar? Då kan vi skippa straff. Och det är helt okej för mig om vi gör det. För att jag tror fortfarande mer på liksom rehabilitering och förebyggande åtgärder. Alltså typ så här, det här sjuka fängelseindustrin som finns i USA till exempel, nu när vi pratar om det. Alltså att fångar ska göras nyttiga för att man liksom bara, jag ser inte, för där har man väl också resonerat så att jag ser inte poängen med att låsa in folk på livstid och så ska de bara sitta där och kosta pengar liksom. Utan vi sätter dem i arbete istället så kan vi tjäna någonting på det också. Alltså idén kanske inte är så dum egentligen. Alltså den påminner lite grann arbetsläger och gulag typ. Men det är ju ganska sjukt för att man har gjort en industri av det. Det är liksom låglönarbete. De är moderna slavar till mångt och mycket liksom. Alltså,
också att deras rättssystem, jag tycker inte att det verkar vara så rättssäkert. I vissa stater har de ju så här, har du begått 3 brott? Så får du livstid.
Precis.
Oavsett vad det är för typ av brott.
Precis, det kan vara så här ringa narkotikabrott liksom.
Ja, det är inte så överallt. Men också att det verkar vara så himla godtyckligt hur folk straffas. Men jag tror att som ett motargument till varför man ska ha dödsstraff. Eller jag vet ju att du inte är för det. Men
det låt oss säga att det skulle vara för det.
Ja, precis. Nej, men det handlar ju också om att man inte vet om man kan aldrig vara 100% säker på att man har tagit rätt person. Och att det finns alltid en risk att man dödar fel person.
Ja, absolut. Men det finns ju också en risk att man låser in fel person på livstid och förstör dens liv också, tänker jag. Men visst, alltså det är ju därför, det här är ju den springande punkten i varför jag är emot dödsstraff. Det vill säga att då lever den personen åtminstone. Alltså man avslutar inte någon annans liv. Och det är fel oavsett. Alltså, det är ju hela öga för öga diskussionen också.
Mm.
Det kan man ju inte göra. Alltså, vem ska se till slut? Ja, du fattar. Jag bara tycker att man borde på något sätt nyansera diskussionen kring straff lite grann. Alltså ifrågasätta varför vi har straff. Det här, jag tycker att det är en kompromiss som ingen är nöjd med. Mm. Om man låser in våldsbrottslingar på en viss tid. Och sen så kommer de ut och så här, ja, har ett kanske, de kanske inte kommer begå någon våldsbrott igen. Men deras liv är fortfarande ganska mycket. Liksom. Ja, de är dömda brottslingar. Det kommer bli jobbigt för dem att etablera sig på nytt i samhället. Få ett jobb och så vidare och så vidare. Alltså, är det det som är straffet för liksom, man ska som målsägande vara nöjd med liksom, att ja, nu kommer den ha det ganska tråkigt i resten av sitt liv. Alltså, då förstår jag inte varför vi ens har de här straffen.
Ja, gud, alltså det här är så intressant. Jag kommer att tänka på massa olika saker. Dels när jag läste sociologi i USA. Och vi hade så här, de tyngsta ämnena man kan ha som olika teman. Bland annat så här, dödsstraff och vad heter det, dödshjälp. Var två olika så här, teman vi hade i några veckor. Och vi fick kolla på dokumentär som handlade om folk som hade dömts till dödsstraff och sånt där. Det är verkligen så här, tunga ämnen. Mm. Men jag tänkte också på, vad var det du sa?
Ja, men jag sa att jag ifrågasätter konceptet straff om ingen blir straffad.
Ja, men precis.
Eller ja, gravt förenklat.
Jag kan tänka också på så här, jag vet inte om du känner Hanin som jobbade med Fosterland.
Nej,
med SVT. Bekant. Men det var tre personer som jobbade på SVT med en serie som heter Fosterland. Som dömdes för människosmuggling för att de hade hjälpt en ung pojke, tonårskille. Att ta sig från Grekland var det väl. De hjälpte honom och smugglade in honom i Sverige. För att de ansåg att det var det enda medmänskliga liksom, rätta de kunde göra. Och det som är så ironiskt och som också känns så jävla svennigt. Alltså faktiskt. Det är att de dömdes till samhällstjänst. Och när man döms till samhällstjänst så kan du välja att arbeta med välgörenhet. Du kan välja att, alltså samhällstjänst betyder att du i praktiken är det typ att du ska utföra någonting som är bra för samhället. Och du kan välja att göra någonting själv, men du kan också få hjälp av frivården att hitta typ att, jag vet inte, du ska hjälpa till och typ städa tunnelbanan eller liksom få ett sånt jobb. Eller så kan du försöka hitta någonting själv och då kan du välja välgörenhet också. Och med välgörenhet kan det vara typ så att du väljer att jobba på typ Amnesty eller någonting. Vilket är såhär, man bara, men det var ju det de, alltså såhär, de utförde, alltså såhär, man bara, de gjorde ju en välgörenhetshandling eller de utförde den i aktivistiskt paketering. Men det skulle, såhär, det känns så, det är så himla så här, typ när man tittar på samhället utifrån och bara att det här är så jävla loll att man har människor som begår en god gärning för att rädda en människas liv, men när de gör det rent kroppsligt så är det fel, men om de sätter sig på Amnestys kontor och typ gör det lite byråkratiskt istället, då är det okej. Okay. Då är det välgörenhet och inte liksom olaglig aktivism.
Ja, men verkligen. Det är ett så intressant fall. Det är verkligen där som du säger. Att de utför ju en handling i Amnestys anda. Liksom, eller vad man ska säga.
Ja.
Alltså en organisation som Amnesty tycker också att det ska finnas lagliga vägar in till Europa till exempel. Mm. Eller de hjälper flyktingar som råkar illa ut och så vidare.
Mm.
Nu har ju då Hanin och hennes kollegor gjort det här i praktiken. Men eftersom att det bryter ju, alltså Amnesty är ju non-organizational eller non-government organization, en NGO alltså. De jobbar ju inte med den svenska staten och de håller inte med den svenska staten eller EU i de här bestämmelserna och lagarna som finns liksom.
Nej.
Så här finns det liksom en krock helt enkelt, som du beskriver, att de gör någonting i Amnestys anda fälls av den svenska staten för att det är emot lagen i Sverige. Mm. Och sen får då möjlighet att jobba med Amnesty med samma sak.
Alltså. Ja, och det är så himla, himla...
Kafkaeskt.
Ja, exakt. Exakt. Det är som att man bara, vänta, är det här... Är det på skämt? Är det här någon så här antropologi, typ litteratur visar?
Ja, alltså man, ja men det är en verkligen så otroligt illustrativt exempel på hur det kan funka liksom. Alltså att det blir så himla absurt.
Ja, för det är verkligen absurt. Och sen också så här, samhällstjänst. Jag tror att i praktiken tror att det funkar ganska dåligt för att den erfarenheten jag har är att frivårds... Det finns kriminalvården ansvarar och har en del som heter frivården som ansvarar dels för fängelserna men också folk som döms till skyddstillsyn och samhällstjänst och sånt där. Och de ska hjälpa till och i teorin är ju tanken att de ska hjälpa folk att typ hitta hjälpprogram och hitta liksom ett jobb. Om de släpps ut från fängelset så ska de hitta ett jobb så att de inte liksom återfaller i problem och sådär. Men i praktiken så är det socionomer som jobbar där. Socionomer har inte generellt särskilt bra arbetsvillkor utan är väldigt belastade på grund av en mängd olika liksom, politiska men också så här, bara så här, typ hur tiden ser ut just nu. Väldigt belastade, väldigt stressade, många som är utbrända. Och när jag jobbade på tingsrätt och man skulle inhämta en personutredning, alltså en väldigt enkel undersökning av den misstänktes personliga förhållanden, typ om den har jobb eller missbruk eller så. Det är en väldigt liksom, basic intervju man gör. Så var de alltid jättestressade och ville, liksom, man fick skäll om man skickade en sån ansökan till dem med för kort tid. Man fick inte skicka den, man var tvungen att ha liksom, minst en månad eller två månaders framförhållning för att annars skulle de, för att det var väldigt belastad myndighet liksom. Kriminalvården och särskilt av frivårdskontoren. Vilket gör att så här, jag tror, jag har en bekant som dömdes för ett brott som var ett inte lika liksom ärofyllt som det här med fosterland. Som fick välja då vilken hjälporganisation som den här personen då skulle välgörenheten på eller volontära på. Och den fick liksom sköta allt det där själv.
Mm.
För att, och då kan det kännas så här, men varför...
Varför döms? Varför... Why bother? Är ju det
ja, men lite. Liksom. Lite också så här, och rent funktionsmässigt. Alltså så om man ska se det som antropolog. Vilken funktion uppfyller det i samhället? Att man har något så här lame ass.
Ja, men precis. Det är ju det, exakt, precis kärnan i det i mitt resonemang liksom. Alltså, why bother? Precis som du säger, vad fyller det för funktion liksom? Varför har vi, det här är, ja men det är väldigt så, det är en lång, jag kan koppla det till liksom långa resonemang kring liksom självövervakning, alltså Foucault, panoptikon och så vidare och så vidare. Det får vi ägna kanske ett annat avsnitt åt.
Ja. Ett Foucault-avsnitt.
Vi sa att Foucault-avsnitt.
Men jag tänkte också på en sak. Eller förlåt, ville du säga någonting?
Nej.
Men jag tänkte på att en viktig sak som jag vill säga bara för bärsa jurister, för att återknyta till det igen.
Säg det som avslutande.
Ja, det är att det känns som att jurister tror att lagen finns till för att ge dem jobb och typ ge dem spännande tankenätter. Att liksom lagen är till för juriststudenter ska ha något spännande i skolan och diskutera.
Ja, ja.
Inte för att styra ett samhälle eller sätta en norm, utan Nej. Det är till. Alltså lagen... är till för juristerna och vi är bara försökspersoner i deras spännande juridiska experiment.
Ja, jag håller helt och hållet med. Hör ni det, alla jurister?
Fuck you!
Oj, det var helt oregisserat.
Ja, faktiskt. Det kom från hjärtat. Men ja, det finns ju några som är nice.
Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Vi
tack
återkommer.
Tack så mycket. Hej, hej,
hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.